välkommen till Skånes taltidning nummer 14 2017. Utgivningsdag fredag den 7 april. Solen gick upp 6.22 i morse och går ner igen klockan 19.57. Nästa vecka är det påsk och vi gör tidningen en dag tidigare än vanligt. Så meddelanden till det numret måste vara hos oss redan på måndag. I studion idag Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi och tekniker är David Asker. Och det här är innehållet.
Telegram. Regeringen vill se över assistansmarknaden. SRF-ordförande svensk mästare i schack.
Om mindre än 3 månader blir gamla pengar värdelösa. Dags att göra sig av med dem och det finns fler sätt att göra det än man kanske tror.
Och de nya pengarna, de kan vara svåra att skilja åt. Men här är några tips.
Intresset för taktilt läsande växer. I Stockholm börjar en konferens med flera 100 deltagare från hela världen.
Om några veckor har SRF Skåne årsmöte och vi ska ta en titt på kandidaterna till en plats i styrelsen. Först ut är en ledarhundsförande advokat från Viken.
Och en annan kandidat är en teknikälskande revisor från Eslöv.
Öppnat och stängt med kort, konst och crossfit.
Känna, inte titta, för föremålen ska vidröras. I Ystad fick konstpedagoger uppleva konsten på ett nytt sätt.
Evenemangstips med påskevenemang och sommarnöjen.
Och kalendern med folkomröstning och fotbollspremiär.
Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden, referat samt ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
Telegram. Regeringen vill se över assistansersättningens utveckling och hur marknaden för anordnare av personlig assistans har vuxit fram. Och därför tillsatte Socialdepartementet i veckan utredaren Stig Svensson. På regeringens hemsida säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner att regeringen redan har vidtagit ett antal åtgärder mot fusk och brottslighet. Men att de vill ha en bättre förståelse för hur privatiseringar, vinstnivåer och marknadskrafter kan ge ökade kostnader. Sedan assistansreformen genomfördes 1994 har andelen privata utförare ökat, liksom antalet beviljade timmar. Och där kan det finnas ett samband, tror regeringen. Oseriösa aktörer har också fuskat till sig stora belopp, något man vill sätta stopp för. Assistansberättigade har varnat för att inskränkningar av rätten till assistans skulle slå hårt mot dem. Utredaren ska, som det heter, föra dialog med relevanta aktörer och vid behov lämna förslag på åtgärder och redovisa resultatet i januari nästa år.
SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson blev svensk mästare i schack för synskadade i helgen. Thomsson vann mästerskapet med en halv poäng före den förhandstippade favoriten Jörgen Magnusson från Lund. Till Uppsala Nya Tidning säger Thomsson att det känns otroligt skönt och att det varit en tuff kamp. För Magnusson är Sveriges genom tidernas bästa synskadade spelare. Citat. Han är ett proffs och jag en glad amatör. Det kan ha varit så att han hade en annan press på sig som spelare medan jag kunde ta det lugnare. Håkan Thomsson säger i intervjun att han tävlat i schack sedan han var 13 år, men nu inte hinner träna mer än 3-4 timmar i veckan. SM-vinsten ger en plats i schackolympiaden i Makedonien i slutet på juni. Och dit åker ett svenskt fyramannalag och tävlar.
På affischspelare och busskurer runt om i landet har vi den senaste tiden sett stora affischer med bilder av våra gamla välkända mynt och med ett datum den 30 juni. Det är då de blir ogiltiga och affischerna är en påminnelse om att det nu är hög tid att göra sig av med dem. Det säger Kristina Weishammar på Riksbanken.
Det finns huvudsakligen 2 saker man kan göra. Det första är att använda dem när man handlar. Och det andra är att man kan gå till sin bank och sätta in dem på sitt bankkonto. Sen så finns det också välgörenhetsorganisationer som samlar in mynt, så man kan också välja att skänka mynten.
Handla, säger du, men alla butiker vill ju inte ha en massa mynt.
Nej, men de flesta butiker tar ju fortfarande emot mynt. Sen har ju några av dem satt upp begränsningar hur många mynt de tar. Och det är då antal mynt per tillfälle. Och det har vi förståelse för att handeln kan inte ta emot hur mycket mynt som helst. Det blir en praktisk omöjlighet. Så det viktiga är att man startar nu. I alla fall om man har väldigt många mynt. För att om alla väntar till juni, då kommer det inte funka. Utan har man lite mynt hemma, så börja nu och ta med lite mynt varje gång. Så det är ungefär 3 månader kvar. Så det är absolut ingen omöjlighet att göra sig av med de här mynten. Antingen i handeln. Eller så tar man kontakt med sitt bankkontor och hör. För bankerna har lovat att hjälpa till med myntutbytet. Och ring till bankens kundservice och berätta dem hur de kan hjälpa just dig och vart du kan vända dig. Man kan också gå in på vår sajt myntkartan.se. Där ser man vilka bankkontor i Sverige som tar emot mynt idag. Och det är ungefär 850 stycken.
Men de tar betalt för att ta emot dem?
Ja, en del av dem. Inte alla banker, men en del banker tar betalt.
Är det tillåtet för en butik att säga att vi tar inte mynt?
Ja, det är tillåtet. Det finns inget i lag som tvingar varken butiker eller banker att ta emot kontanter.
Är inte det konstigt?
Det är många som tycker att det är konstigt. Och Riksbanken tycker i alla fall att banker borde ha en skyldighet att ta emot kontanter. Så det har vi varit tydliga med, att det är vår åsikt att banker måste på något sätt se till att de kan ta emot kontanter. Men än så länge är inte det något lagkrav, och just nu ser det inte heller ut som att det kommer bli det.
Men 850 bankkontor i landet tar alltså emot mynten. Gemensamt för dem alla är att de kräver att man är kund och har ett konto där pengarna kan sättas in. Och många tar också betalt. Handelsbanken till exempel tar en avgift på 7% eller minst 50 kronor. Nordea kräver enligt sin hemsida att mynten ligger i myntrör innan de tas emot på något av de 15 kontor i landet som har manuell mynthantering. Det enda skånska finns i Malmö. Man måste också kunna styrka varifrån pengarna kommer. Svarta pengar tas inte emot. Swedbank och Sparbankerna har insättningsautomater för mynt i Kristianstad, Hässleholm och Bromölla. Forex, som är både bank- och valutaväxlare, tar 50 kronor för att sätta in mynt på ett konto. Köper man valuta där kan man använda upp till 50 stycken mynt. Sen kostar det 15% i avgift. Och hushållen har stora mängder mynt undangömda eller bortglömda, säger Kristina Weishammar.
Ja, det finns mycket mynt kvar ute. Det finns ungefär 1,3 miljarder stycken. Och de är värda 2 miljarder kronor, de här mynten vi har kvar och som blir ogiltiga.
Det är förfärligt mycket pengar.
Ja, det är ju jättemycket pengar. Och våra tidigare erfarenheter av myntinsamlingar eller myntindragningar visar ju att vi får sällan in mer än 30% av mynten som blir ogiltiga. Den här gången tror vi att det kanske är möjligt att vi får in lite mer, eftersom det är en sån stor kampanj och nästan alla mynt blir ogiltiga. Då kanske man anstränger sig lite extra. Någonstans mellan 30-50% av de här mynten tror vi att vi kommer få in. Och idag har vi fått in 20% av dem. Så vi vill ju, helst vill vi ju ha in allihopa, för att de blir ju sen värdelösa. Och det är ju väldigt synd om de skulle bli det.
Men varför växlar folk inte in eller lämnar in sina gamla mynt då?
Ja, det vet vi egentligen inte anledningen till, utan det kan man väl bara gissa genom att gå till sig själv eller kanske sin omgivning och fråga varför man fortfarande har kvar mynt hemma. Och det är ju så att vi frågar svenska folket hur mycket mynt har varje hushåll hemma, och när vi började det här utbytet av sedlar och mynt, då hade man 779 kronor hemma i en burk eller någon annanstans, i bilen eller fickor. Idag har det faktiskt gått ner, så nu är det 514 kronor i mynt hemma. Så att det går ju ner, men det visar ju också på att det finns fortfarande väldigt mycket mynt hemma hos folk. Och varför? Ja, det kan ju vara en fråga om ett sparande, eller man tycker att det är lite för tungt med de här mynten att gå kring med dem.
När den 30 juni har passerat, är det absolut för sent då?
Det är för sent att använda dem och handla för. Men däremot så under 2 ytterligare månader så kan man lösa in de här pengarna i bank. Så fram till den 31 augusti tar bankerna emot de här mynten. Det är en överenskommelse som de har ingått med Riksbanken. Och då kan man alltså sätta in dem på sitt konto.
Men Riksbanken tar inte emot mynt sedan?
Nej, det gör vi inte. Vi tar emot ogiltiga sedlar, men vi tar inte emot ogiltiga mynt.
Men vad gör ni med alla mynten som kommer in då? De här gamla ogiltiga nu?
Ja, vi säljer dem som metallskrot. Så att de skeppas iväg och smälts ner och blir sen andra saker. De, bland annat så blir de mynt i... De kan bli euromynt till exempel. Men det kan också bli helt andra grejer av dem. Så att, och då så tjänar vi pengar på när vi säljer dem. Och de pengarna tillfaller sen staten. Så att de kommer skattebetalarna till godo.
Det sa Kristina Weishammar, avdelningschef på Riksbanken. Och det är alltså alla gamla mynt utom 10 kronorna som blir ogiltiga den sista juni. Även de gamla 100 och 500 kronors sedlarna slutar att gälla som betalningsmedel. Reporter var Birgitta Fredén.
Ja, Sverige går över till nya mynt och sedlar, men många synskadade menar att det är svårt att skilja de nya pengarna åt. Vi tycker inte att det här blev bra, sa till exempel SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson till Aftonbladet nyligen. Synskadade Simon Tiensu i Furulund håller med om kritiken, men tipsar också om hur han håller isär de olika myntvalörerna.
Ja, det är på den räfflingen runt om pengen. Där 5 kronan är helt slät.
Just det, där känner jag. Det finns inga räfflar alls, helt blankt.
Och 1 kronan är helt räfflad. Precis som den var förut.
Men det är ganska tunna räfflar. Ja, känner man dem?
Nej, inte mer än att du känner ju att det är skrovligt. Om du jämför med 5 kronans släta yta.
Mm. Och så 2 kronor.
2 kronan, där har du då 2 fält som är räfflade och 2 som är släta.
Där var de. Men de skiljer sig ju åt ändå i storlek.
Jag tror att den diameterskillnaden är för liten att du ska kunna avgöra när du får en 2 krona i handen. Är det här en 2 krona eller är det 1 krona? Diametern är för liten skillnad.
Du använder det av räfflorna helt
enkelt. Jajamän.
10:an då?
Ja, 10:an är ju då lite tjockare. Det är ju den minsta i diametern.
Och det är de samma gamla vanliga.
Ja, precis. Ja. Och där har du då 3 fält som är räfflade och 3 fält som är släta runt om.
Är det vanligt, tycker du, att synskadade du kommer i kontakt med inte har full koll på hur man skiljer de här mynten åt?
Ja, det blir ju lite rörigt. Framförallt i det här skiftet har jag en känsla av när man både har gamla och nya pengar. Och jag tror att det är den här osäkerheten. Man har inte handskats med dem tillräckligt för att liksom lära sig det här.
Men har du hopp om att det kommer att fixa sig?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Det är nog värre med sedlarna, för den märkningen som finns där vet man ju inte hur det kommer att se ut när de har cirkulerat ett tag.
Och hur ser den märkningen ut? Hur känns den?
Ja, på 20:an har du inga märkningar. Tittar du på 50-lappen så finns det 3 fält med 3 små streck i. Och de känns som 3 räfflade grejer. Som du drar, lägger pengen på bordet och drar med fingret på de gavlarna så känner du de här räfflingarna. Och på 100-lappen så sitter en räffling precis framför 1:an på 100 uppe i vänstra hörnet och så en längst ner. Och så på höger sida likadant. Och på 200:ingen så sitter den här räfflingen i mitten av sedeln. Bara 1.
Fortfarande på gavlarna?
På gavlarna, ja. Och på 500:ingen så sitter det 1 räffla i övre hörnen.
Och 1000-lappen?
1000-lappen har jag inte sett. Jag är inte begåvad med så stora pengar.
Och det är faktiskt så att 20:an och 1000-lappen är precis likadana när det gäller taktila markeringar i ändarna, eller gavlarna som Simon Tiensu kallar dem i intervjun. Ingen av dem har taktila streck som de andra sedelvalörerna. Däremot så skiljer sig alla sedlar åt i bredd. 20-kronorsedeln är 12 cm medan 1000-lappen är nästan 15,5 cm bred. Och i löpsedeln på vår hemsida hittar du 2 längre inslag om de nya mynten och sedlar från tidigare nummer. Reporter här var Dodo Parikas.
Ett stigande intresse för användning av taktilt läsande i både punktskrift och bilder. Ja, det förutspår arrangörerna när uppemot 350 lärare, forskare och andra intresserade samlas i Stockholm för en 3 dagar lång konferens om just taktilt läsande för främst barn och ungdomar. Björn Westling från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och punktskriftsnämnden är projektledare för konferensen.
Konferensen riktar sig till människor som på ett eller annat sätt arbetar med barn och ungdomar med synnedsättning. Men det riktar sig också till forskare inom olika områden som har någon form av koppling till taktil läsning. Just det tycker vi var framgångsrecept här, att vi vänder oss till en ganska bred målgrupp.
Ser du att det finns några banbrytande teman, ämnen som kommer att presenteras?
Tyvärr ingen världsnyhet på någon ny produkt eller något sånt, men det finns en väldigt hög nivå, goda exempel, goda erfarenheter som till exempel lärare förmedlar och forskare som bidrar till kunskapen om hur taktil läsning går till. Och det är taktil bild också och inte bara läsning av text som är i fokus här.
Bland de ämnen som tas upp av föreläsarna är läskunnighet bland synskadade före punktskriftens uppfinnande. Taktil konst, hur taktil förståelse utvecklas och taktila bilderböcker, för att nämna något. Idag beräknas runt 1500 personer i Sverige använda sig av punktskrift, av dem runt 10 000 människor som har en grav synskada eller blindhet. Vad tror Björn Westling, som en av arrangörerna av konferensen om taktilt läsande för barn och unga, går vi mot en värld där punktskriften tar mer plats, eller är det läsning med öronen som kommer att gälla mer och mer?
Jag tror inte att vi går mot att man bara läser med öronen. Anledningen till att man använder punktskrift är att man vill få närkontakt med skriftspråket. Och att skriftspråket blir mer och mer betydelsefullt med tiden. Det är en stor brist om man inte kan punktskrift och inte ser att läsa med ögonen. Det är inget tvivel om det. Så vi ser fram emot 3 dagar här med människor från 30 länder, 340 personer totalt. Det visar att det finns ett enormt intresse och engagemang för de här frågorna.
Det sa Börje Westling, som arbetar med forsknings- och utvecklingsfrågor på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och är sekreterare i punktskriftsnämnden. Konferensen Tactile Reading inleddes i onsdags i Stockholm och avslutas idag fredag. Reporter var Dodo Parikas.
Om några veckor har SRF Skåne, det vill säga Synskadades Riksförbund Skånedistrikt, årsmöte. Och en av de viktigaste punkterna är valet av vilka som ska sitta i styrelsen. Vi ska i en serie intervjuer titta närmare på kandidaterna och höra vilka de är och vad de vill. Först ut är dagens viceordförande, en advokat och ledarhundsförare från Nordvästskåne.
Jag heter Hans Olin och jag bor i Viken som ligger mellan Helsingborg och Höganäs. Tillsammans med min ledarhund Calvin, som jag har haft i snart 2 år. Jag är 70 år gammal och ålderspensionär med andra ord. I mitt yrkesliv har jag varit advokat och sysslat mest med avtal och den typen av frågor. Sen har jag varit med i SRF sedan 5 år tillbaka, där jag började i Helsingborg och där jag idag är kassör i styrelsen.
I lokalföreningarna?
Lokalföreningen i Helsingborg, ja. Helsingborg Höganäs som det heter. Och efter ett par år där så fick jag lust att pröva på mig om jag kunde göra någonting i distriktsstyrelsen också. Så kandiderade för 2 år sedan och blev antagen. Och nu har jag fungerat då som vice ordförande i distriktsstyrelsen.
Vad gör vad har du gjort som vice ordförande under de här 2 åren?
Ja, inom SRF så arbetar vi på 2 plan. Dels att vi driver intressefrågor och dels att vi försöker göra trevliga aktiviteter för medlemmarna. Och vad gäller intressefrågorna så arbetar jag särskilt i en grupp som hanterar frågor vad gäller kollektivtrafik. Där det kan gälla stationsutrop eller där det kan gälla att bussarna inte stannar på ett korrekt sätt. Eller, ja, den typen av frågor där vi har en arbetsgrupp tillsammans med Skånetrafiken. Där vi försöker att gemensamt hitta vägar så att våra anspråk på tillgänglighet och trygghet ska kunna fyllas.
Mm. Hur framgångsrikt har det varit?
Det har framgångsrikt varit så långt så att vi har formellt bildat en grupp tillsammans. Tidigare har det varit så att man har arbetat kanske mycket med brevskrivarvägen. Och vi tror att det är lättare att få motparten att lyssna till en om man har en trevlig kontakt med varandra snarare än att man rättar sig på varandras fel och brister. Och den arbetsgruppen sorterar direkt in i distriktsstyrelsen. Sen så arbetar jag en del med ledarhundar också. Där vi försöker att göra trevliga aktiviteter för medlemmarna. Så sent som för några veckor sedan var vi ute och gick i en tur kring Finjasjön. I en vacker vårsöndag. Och ja, det var fint. Vi var 6-7 hundar och 5 ledsagare. Så vi var 12 stycken som var ute och gick. Den typen av frågor.
Man kan tillägga här att din ledarhund Calvin, en svart labradorare, väl ligger och tittar på oss från mattan här i ditt fantastiskt fina vardagsrum i din stora villa här i Viken, där man kan se Öresund ut genom fönstren.
Öresund är det, ja.
Och Danmark på andra sidan.
Danmark också, ja. Det behöver inte vara särskilt fint väder för att man ska kunna se det.
För 2 år sedan när du kandiderade första gången berättade du att du såg lite grann. Hur är det med synstatusen idag?
Synstatusen har blivit betydligt sämre. Jag har 0,01. Det är knappt mätbart alltså. Jag ser skillnad mellan ljus och mörker. Kan se fönsterna, att det lyser in genom fönsterna, men i övrigt ser jag ingenting. Så att det är bra att jobba utifrån det. Gilla läget som det heter.
Nu kandiderar du igen till SRF Skånes styrelse. Varför då?
Jag trivdes bra med arbetet. Och när jag gick in i distriktsstyrelsen så gjorde jag delvis för att se samspelet mellan distriktet och lokalföreningarna. Och det är en sida där vi behöver förstärka oss, helt klart. Och därför vill jag gärna fortsätta i varje fall en period till. Och bidra med de strå till stacken som jag kan bidra.
På vilket sätt behöver det förstärkas?
Ja, det är som kommunikationen mellan människor. Som till exempel nu när vi arbetar mot Skånetrafiken så är det viktigt att eftersom det är ett regionövergripande problemområde så är det ju riktigt då att distriktsstyrelsen ska ha hand om de kontakterna. För att få en likformighet över hela distriktet snarare än varje förening. Odlar sina egna frågor. Ett konkret exempel kan vara när vi deltar nu i utvecklingen av deras nya biljettsystem.
Skånetrafikens
biljettsystem. Och där blev vi då fortlöpande tillfrågade om våra attityder till deras tillgänglighet. Och det är ju viktigt till exempel att vi då kan ha en gemensam röst snarare än att vi lämnar en från Helsingborg eller en från Malmö eller en från Ängelholm. Det känns angeläget. Sen är det ju så att människors samarbete beror ju ofta på vilka kontakter man kan ha rent fysiskt. Va? Och just genom mitt arbete som kassör i Helsingborgsföreningen så ser jag ju i spelet hur det fungerar mellan distrikt och föreningar. Därför tycker jag att jag vill gärna ha så pass mycket kontinuitet i mitt arbete att jag ställer upp en period till.
För 2 år sedan när du kandiderade så kunde du visa upp ett diplom från Vansbrosimmet som du hade lyckats ta igenom och överleva trots iskallt vatten där.
Det är som jag säger att underliga och herrans vägar. Men det gick vägen, ja.
Ja. Har du gjort det igen?
Nej, det har jag inte gjort flera gånger. Nu ser jag för dåligt, tycker jag. Men just den gången hade jag hjälp av min svärson som simmade bakom mig. Och, och berättat att nu ska du simma till vänster eller nu ska du simma till höger. Det är inte lika lätt att hålla sig fysiskt i form när man ser sämre. Tycker jag själv i alla fall.
Mm. Så sådana fysiska utmaningar låter det bli?
De låter jag bli nya. Nu försöker jag söka mina utmaningar delvis inom SRF.
Det sa Hans Olin, som är alltså en av dem som vill sitta i SRF Skånes styrelse. Och han är också valberedningens förslag till att göra det. Reporter i Viken var Mats Sundling.
Ja, SRF Skåne ska alltså välja en ny styrelse vid sitt årsmöte. En annan kandidat är en teknikälskande revisor från Mellanskåne. Ett nytt namn bland valberedningens förslag. Han heter Anders Modell och bor i Eslöv.
Jag är 63 år gammal, skåning sedan snart 6 år tillbaka. Bott större delen av livet uppe i Umeå faktiskt. Är gravt synskadad sedan drygt 10 år tillbaka. Och bor här i Eslöv tillsammans med min sambo, min ledarhund Nera och våran sibiriska katt. Och jag jobbar fortfarande, jag är auktoriserad revisor och har jobbat som revisor i faktiskt över 40 år nu. Håller på att trappa ner lite grann, men jobbar i alla fall ungefär halvtid fortfarande.
Vad gör man rent konkret när man är revisor?
Jag jobbar numera i stort sett bara med ganska stora företag. Utvärderar styrelsernas förvaltning och att de presenterar sin redovisning på ett korrekt sätt, framförallt de här bolagen som är noterade på någon börs eller liknande. Men som yngre revisor och sånt så håller man kanske mer på att bläddra i verifikat och fakturer och så vidare. Men det var länge sedan jag höll på med det. Det funkar inte så bra som synskadad heller för den delen.
Nej, för jag tänkte att man tänker sig revisor, ja då håller man på med massor med siffror och papper och så. Jag tänkte just fråga hur det fungerar när du blev synskadad.
Ja, fördelen var väl det att jag hade jobbat så pass länge som revisor när jag blev synskadad, så att jag hade väl redan då lämnat bakom mig lite grann det där pappersbläddrandet så att säga, och leder väl mer då revisionsteamen med yngre medarbetare och talar om för dem vad de ska göra och bestämmer lite grann hur de ska agera och dra slutsatser och så vidare. Och för det behöver man faktiskt inte se så väldigt mycket. Däremot måste man kunna läsa naturligtvis, så det finns ju utmärkt programvara och stöd för idag i olika typer av skärmläsare, så att jag har ju väldigt lätt för att ta till med skriven information i alla fall. Så att, nej, jag tycker det funkar ganska bra.
Vad gör du på fritiden då?
Ja, jag ägnar väl en hel del tid åt min hund numera får jag väl säga. Sen är jag väl sån här, ska vi säga, liten 60-70-tals musiknörd. Jag lyssnar rätt mycket på musik när jag får tid över.
Var det ett självklart val för dig som synskadad att skaffa hund?
Ja, både ja och nej. Jag hade nog inte riktigt tänkt så mycket på det. Jag fick faktiskt en förfrågan när jag flyttade ner till Skåne och kom i kontakt med synenheten här nere, som de frågade, skulle inte du vilja ha en ledarhund? Ja, sa jag, det skulle jag ju vilja ha. Jag trodde inte det var så enkelt att få det. Men det här var då 3 år sedan och det gick ganska fort faktiskt från det att jag fick förfrågan till att jag fick då min hund. Så att ja, nej, jag tyckte det var självklart då på sätt och vis att jag fick chansen. Vi har haft hund tidigare också, en vanlig hund så att säga, som sällskapshund. Så att jag hade ju vana att ha hund också.
Och katten var van också?
Katten är uppvuxen med hund och haft, så att de är bästa kompisar ska jag säga också. De är otroligt förtjusta i varandra.
Är du föreningsmänniska?
Ja, egentligen inte så mycket. Jag är ordförande i vår bostadsrättsförening här i och för sig då. Och sen sitter jag också i styrelsen i Ringsjöbygdens SRF-lokalföreningen. Men i övrigt så har det väl egentligen aldrig riktigt varit tid för någonting sånt. Jag har jobbat nog väldigt, väldigt mycket under större delen av mitt liv. Åtminstone de första 30 år, yrkesverksamma åren innan jag blev synskadad, så fanns det nog ingen tid överhuvudtaget till mycket föreningsverksamhet. Och så är jag aktiv inom ledarhundsverksamheten i SRF Skåne. Ingår ju den lilla gruppen för ledarhund och jobba med ledarhundsaktiviteterna och så vidare. Det tycker jag är jättekul.
Och nu kandiderar du då alltså till distriktsstyrelsen. Vad är de viktigaste frågorna för distriktet, tycker du?
Det är kanske ingen distriktsfråga, utan det kanske är nog en fråga för synskadade rent generellt istället, och framförallt för de som liksom jag då är lite äldre. Och det är väl kanske att ta till sig och kunna använda och nyttja de fantastiska tekniska möjligheter och utrustningar som finns idag, både i form av appar till telefoner och mjukvara till datorer och så vidare. Där tror jag att det finns mycket fortfarande att göra. Jag tror att det är väldigt många som inte alls förstår hur lätt det är att nyttja många saker och vilken otrolig hjälp de kan ha av det. Så där hoppas jag att man kunna tillföra en del.
Det är din hjärtefråga, så att säga.
Ja, det är i alla fall det som jag tror att jag är hyfsat bra på i alla fall och kan. Och sen är jag ju naturligtvis ekonom och så vidare. Så att även när det gäller att ta ställning till ekonomiska aspekter för SRF Skåne och så vidare, så ska jag väl förhoppningsvis kunna ha någonting att tillföra också. Kanske tänka lite annorlunda och så vidare. Vi får se. Jag har ju ganska lång erfarenhet och vana av att sammanträda, att jobba, om inte i styrelser, framförallt med styrelser. Och jag har ju granskat styrelsers arbete under lång tid. Jag har utbildat styrelser i både stora organisationer och stora företag i olika typer av ansvarsfrågor och hur styrelsearbete ska bedrivas och inte ska bedrivas och så vidare. Så att jag tror att där har jag väl en hel del att komma med i styrelsearbetet kanske. Och har ju även kanske då se saker från andra sätt och andra vinklingar på saker och ting. Och bland annat lett till att vi har förändrat en hel del i vår bostadsrättsförening sen jag blev ordförande här, så som medlemmarna verkar i alla fall väldigt nöjda med. Så att ja, jag tror att just den här vanan att jobba i grupper och att se till att saker och ting blir gjorda och driva saker framåt, det tror jag kanske är en viss styrka jag har.
Information är också en fråga du tycker är viktig.
Ja, eller bristen. Jag tycker det är viktigt att få någon ordning på det. Jag tycker det är en brist på information idag till framförallt vi som blir synskadade längre fram i livet, så att säga. Och när jag själv blev synskadad så tycker jag har fått väldigt dålig information om vad som finns, vilka hjälpmedel som finns, vilka ersättningar man eventuellt kan få i form av handikappersättning och vad det kan vara för någonting. Och överhuvudtaget att det finns taltidning, att det finns dagstidningar och så vidare som man kan lyssna på. Ja, att det finns Synskadades Riksförbund, det kanske man vet, men man vet kanske inte vad det innebär och så vidare. Där tror jag att det finns en hel del att ta tag i, och det måste väl kanske då falla på synenheterna, för det är väl egentligen bara de som får reda på vilka personer som blir synskadade i första skedet, och sen kan de då informera vidare på något sätt. Men där tror jag inte att det funkar riktigt bra idag. Möjligheten att få ledarhund till exempel. Det känns att det är lite slumpmässigt vilken information man får, och det ska ju, för det första ska det ju inte skilja var någonstans i landet man bor och blir synskadad, och ännu mindre kanske om man var och vilken dag man blir synskadad i Skåne, så får man liksom olika information beroende på vilken synenhet man kommer i kontakt med, eller vilken person man kommer i kontakt med, eller vilka kontakter man har med andra personer och kan få information ifrån. Det måste liksom var lika för alla på något vis. Alla ska få all den information som man behöver som nysynskadad och gammal synskadad naturligtvis också.
Är det en fråga som du vill driva?
Ja, jag skulle i alla fall väldigt gärna vilja försöka förstå hur det där fungerar och om det verkligen, jag tror att det fungerar, att det inte fungerar så bra som det borde. Så det är en fråga jag absolut skulle vilja intressera mig för och engagera mig i. Ja.
Det sa Anders Modell, en av dem som vill ha en plats i SRF Skånes styrelse. I kommande nummer ska vi höra flera av dem. Årsmötet och valen hålls i Ängelholm den 22 april. Reporter i Eslöv var Birgitta Fredén.
Öppnat och stängt. I Ängelholm har Claes Olsson öppnat på Heimdalsgatan 52 i Brännbornhuset.
I Kristianstad har Al-Sahara Livs öppnat på Västra Vallgatan 3, i den lokal där det tidigare fanns ett skrädderi.
I Kristianstad har skokedjan Feet First, alltså skobutikerna Echo, Din Sko och Nilsson Shoes, flyttat in i Galleria Boulevard från de gamla lokalerna på Västra Storgatan.
Feet First flyttar också in på Södergatan 15 i Malmö, där Din Sko och Radical Sport tidigare haft skoaffärer.
I Malmö har möbelbutiken Larsson Furniture på Södergatan 7 stängt.
I Malmö har korthuset på Södra Förstadsgatan 70 total utförsäljning innan de stänger för gott.
Och i Malmö har också Limhamns CrossFit öppnat i en gammal industrilokal. Adressen är Krossverksgatan 6. CrossFit är en motionsform som blandar tyngdlyftning, gymnastik och konditionsträning i gemensamma pass, ledda av en instruktör.
I Helsingborg upphör en hel del butiker på Kullagatan. Det är väskbutiken Accent på nummer 8 och Classic Bags på nummer 36. Dessutom smyckesbutiken Glitter och Teknikmagasinet som båda ligger på nummer 12. Och imorgon den 8 april stänger Fridas restaurang på Kullagatan 47. Eventuellt kommer en ny restaurang att öppna i lokalen längre fram.
I Helsingborg har konstverket Battle Cry, stridsrop av Veronica Brovall, placerats vid Olympias nordvästra entré i närheten av idrottsmuseet. Det är två stora skulpturer med mänskliga former, taktila bokstäver och triumferande hållning. De är kännbara och, om man så vill, klätterbara.
I Ystad pågår den taktila utställningen Kännbart. En utställning som väckt mycket nyfikenhet och många tankar, inte minst bland konstpedagoger runt om i länet, kring tillgänglighet och syntolkning. I måndags anordnades en hel dag kring syntolkning och med grunden utställningen Kännbart på Ystads konstmuseum. Och det handlade inte bara om att lyssna på föredrag utan också att själv uppleva konstverk utan att använda syn och hörsel.
Okej, då stänger vi in er som ska stängas in. Är det färdigt? Bra, då börjar vi med mitt konstverk.
Med svarta bindlar för ögonen och färggranna hörselkåpor som stänger ute allt ljud vandrar gruppen där hälften varken ser eller hör i långsam takt och tysta, hållandes en ledsagare i handen, in i ett rum och fram till ett av konstverken, Resonant Bodies, i utställningen Kännbart. Händer känner sökande på konstverkets former. Plötsligt börjar det vibrera när Torbjörn Svensson, som leder workshopen och själv har dövblindhet, spelar på några av strängarna som ingår i konstverket. Efteråt när bindlar och kåpor tas av så är tolkningarna om vad som har upplevts många och olika.
Och så känner jag inte alls vad rummet är, utan jag liksom, att jag föreställer mig för det första att det var en isbjörn och någon, jag vet inte varför en isbjörn satt på högtalare och att jag var där i rummet. Det var jätteläskigt och att jag kände det också när man, att jag blev rädd hela tiden när jag gick, så fort man känner så här, någon skugga eller någon, bara att man känner att det är någon människa.
Okej, allihopa, vad upplevde du då? Vad trodde du att det var att vara?
Jag upplevde att det var någonting stort, för att jag kunde känna med händerna att det liksom fortsatte. Jag uppfattade att det var urgröpt, för jag kunde liksom känna ner under kanten, så jag kände att det var urgröpt. Sen kunde jag känna att det var olika textur, att det var mjukt på utsidan och sen lite räfflat på insidan. Och så kunde jag känna vibrationerna av strängarna.
Bra. Märker ni en enorm skillnad?
Jag heter Torbjörn Svensson, snart 34 år gammal och har dövblindhet och är en av projektledarna i projekt Kännbart, som ett konstprojekt.
Och det här med konst, har du alltid varit intresserad av konst?
Nej, verkligen inte. Det var inte förrän jag hamnade i min så kallade lilla livskris när jag fick reda på att jag hade dövblindhet mitt i livet som även min kreativa ådra vaknade till liv i det här kaoset och det trauman. Så att det var faktiskt då först. Innan dess så tänkte jag inte nog speciellt mycket om konst egentligen och kanske inte riktigt förstod heller vad syftet var alltid.
Och vad betyder konst för dig idag?
Konst betyder väldigt mycket. Dels i ren upplevelse som man kan uppleva på, då på väldigt många olika sätt. Kanske syn, hörsel, smak och känsla och dukt. Men konst betyder också väldigt mycket i att vara en väg i att nå olika mål. I Kämpat jobbar vi ju att via konsten nå målet med tillgänglighet och mer information om dövblindhet och förbättra situationen för de som har den här typen av funktionsvariation. Men konst har också en väldigt, väldigt personlig betydelse för mig. För sen jag kom in i den här biten och själv insåg att jag tyckte att det var roligt med konst att skapa så är det ju en ytterst personlig bit också att kunna få skapa, njuta, uppleva och ja, det är en häftig upplevelse ska jag säga.
Och på din t-shirt så har du en väldigt häftig gubbe, en liten som du själv kallar för ett monster tror jag va?
Precis. Den heter Köpmonstret och är en liten varelse byggd på kasserade gamla vita käppar. Och det där byggde jag, det kom bara som en idé rakt från ingenstans en dag att jag skulle vilja skapa någonsin för att illustrera känslan eller den här debatten man har inom sig när man tar till sig ett nytt hjälpmedel eller kanske anpassa sig eller acceptera en förändring i livet. Och i detta fallet då var det mycket med att lära sig att ta till sig vita käppen och våga använda den i alla situationer. Och när man, oavsett om det är vita käppen eller om det är kanske ett par glasögon eller om det är någonting annat så kan det ju bli en sån här debatt inom sig själv om att ska jag våga använda det här, kommer det här göra mer nytta än att jag kanske skäms över att visa den och sådär. Och då skapades den här lilla varelsen inombords hos mig när jag väl började använda käpp. Och denna blev då till en verklig figur när denna idén växte fram senare, liksom att skapa någonting. Så den är inte liksom uttalat negativ eller uttalat positiv, utan det är mer liksom en varelse som finns i själva situationen.
När man ser på den så den ger verkligen olika intryck, för den munnen är väldigt, den kan vara glad på vissa delar och lite ledsen på andra och nej, det känns som en glad och ledsen figur.
Precis, det är verkligen det. Att ha den här dialogen eller kämpa och brottas med tankarna och känslorna om att saker och ting förändras i livet, kanske synen blir sämre, har ju både positiva och negativa bitar oavsett vad man än pratar om. Jag brukar ofta prata om den här biten med att med försämrad syn och hörsel så är vissa saker en sorg att inte kunna uppleva på samma sätt eller ta del av på samma vis. Men det är också väldigt många insikter som kommer med om vad som egentligen är viktigt i livet, vad man borde prioritera och att det egentligen handlar om att satsa på det man vill satsa på.
Den som har tagit initiativet till fortbildningsdagen är konstpedagogen Anna Norberg. Och det finns flera anledningar till att hon anordnat en dag med fokus på syntolkning på Ystad konstmuseum.
Dels för att utställningen Kännbart är här och det har väckts många frågor och funderingar och nya tankar med den här utställningen. Och dels för att jag också jobbar med ett projekt som heter Bästa biennalen, som är en konstbiennal med fokus på barn och unga men också tillgänglighetsfrågor. Och Ystad konstmuseum är huvudman för Bästa biennalen. Så då slog vi ihop Bästa biennalens liksom tankar kring tillgänglighet och att vi har Kännbart här på konstmuseet och gjorde då den här fortbildningsdagen. Och sen så hamnade fokus på syntolkning, dels för att jag började bli intresserad av det efter jag hade besökt Kännbart i Göteborg när jag var på Stadsmuseet och lyssnade på Torbjörns föreläsning där. Och han syntolkade några bilder och jag tyckte det var rätt spännande att lyssna på det. Och sen så med de gästerna som kom in och de som tackade jag och programmet som jag sydde ihop, så blev jag Fokus, syntolkning.
Och de som har varit härifrån olika platser i Skåne idag, vad hoppas du att de har fått med sig?
Eller jag hoppas för att de har fått med sig, dels har fått en inblick i det här med syntolkning, för det var någonting som var helt nytt för mig. Hur funkar det? Hur syntolkar man bilder? Hur, musikaler syntolkas det? Schlagerfestivaler? Att man har fått en inblick i någonting som man sen kan utveckla. Och vad man kan göra i sin verksamhet på sitt museum eller konsthall eller vad det nu är. Att ibland kan steget kännas så stort att göra någonting. Men med den här utställningen och den här fortbildningsdagen så kanske det inte känns så stort att ta tag i någonting. Och ha punktskrift med information. Kanske jobba med taktilt måleri. Och liksom hur man gör med syntolkningar, kanske tänka på audioguider om man redan har det, vad man kan lägga in syntolkade liksom spår i den.
Så kommer det bli någon förändring här på Ystad konstmuseum efter det här?
Jag hoppas det. Men mycket ligger i vad jag kan göra som konstpedagog. Om jag kan liksom jobba med de här frågorna och bjuda in grupper som kanske har en syntolkad visning av en, antingen våra samlingar som ju är fasta och där kan man ju jobba på ett annat sätt, eller man kan göra då med visning till exempel på en tillfällig utställning med samtida konst, och man kan liksom i god tid veta att vi kommer göra erbjuda syntolkningar till den här utställningen, så kan man börja förbereda det på ett annat sätt.
Har ni fått mycket reaktioner på den här utställningen Kännbart?
Det har kommit väldigt mycket folk. Många spontangrupper. Mycket skolklasser. Och nyfikenheten har väckts mer och mer med tiden. Att någon har berättat för någon. Det har varit i tidningen. Så jag hoppas att nu, sista veckan är påskveckan, att det kommer riktigt många. Också för att det är påskrundan här på Österlen och så. Så att det ger effekt.
Tillbaka till Torbjörn Svensson, en av projektledarna i konstutställningen Kännbart. Han både bloggar och skapar konst av vita käppar. Och förra året så kom hans bok Bortom solnedgången, där hans texter från bloggen Att leva med RP finns samlade.
Ja, för mig är ju det första rum en terapisak. För mig är det ett sätt att uttrycka mig och visa saker och ting som händer inom mig, i och med att det blev sån kraftig vändning mest i livet och saker och ting skedde så väldigt drastiskt. Så för mig handlade det mycket om att självterapi, om man kan säga så. Man tar sig tiden att försöka förstå, och sen samtidigt blir det ju kul på vägen. Det blir som en resa i sig också, att man får en idé, man tänker det här vill jag ha ut mig. Den senaste skapen som jag gjort är ju en skapelse som jag kallar för sökaren och beslutaren, vilket är en stor myndighetsfigur som brottas med den lilla sökaren som söker om hjälp av myndigheter eller någon som beslutar över ens liv. Och i den skapelsen så finns det då massa olika ångest inblandade, känslan av att myndigheten tittar med kalla stålgråa ögon och har en fyrkantighet. En fyrkantig syn som gör att man inte passar i den mallen, och då därmed får man inte hjälpen. Så att mycket av det som man själv känner och som man går igenom, det tar man så uttryck, antingen text eller skapande.
Och Kännbart, vad gör du i Kännbart? Vad är din roll i Kännbart?
I Kännbart är min, det största del är ju då att bidra med Döblingperspektivet. Med kunskapen om ens egen situation. Och det är också en enorm stor fördel med Kännbart, att vi använder personer som lever med den funktionsvariation som vi har och använder det som kompetens i, och inte som i väldigt, väldigt många fall där man kanske anlitar någon som kanske har jobbat med personerna i gruppen. Så vi har väldigt starkt medperspektiv i Kännbart. Och förutom min egen kompetens om mitt egna område så jobbar jag med kommunikatörsrollen, jobbar med att åka ut och jobba och stå och föreläsa och prata om både Kännbart och hur det är att leva med dövblindhet. Och plus en massa andra saker och ting. Det jag aldrig trodde var, när jag hoppade på tåget att bli projektledare, det var att man kunde få 1000 arbetsuppgifter på en och samma tjänst. Och det är det verkligen i Kännbart.
Jag kan tänka mig att du får hemskt mycket reaktioner också när du föreläser och när du leder folk där de ska känna på skulpturer och så vidare.
Definitivt. Konst berör. Och det kommer man aldrig ifrån. Och ju mer reaktioner man får, oavsett om de är positiva eller negativa, desto viktigare är konstverket på något vis. Jag får så väldigt mycket reaktioner när de får besöka min värld. Och jag brukar ha vandringar på konstutställningarna, eller kännbart ha vandringar på konstutställningar där man får uppleva konsten utan syn och hörsel. Och det är en resa i sig. Att bara koppla bort den stressiga, fartfyllda, tuffa värld som finns idag och bege sig till en plats som man kanske inte ofta annars besöker. In i sig själv.
Och utställningen Kännbart pågår på Ystads konstmuseum fram till den 17 april. Reporter var Åsa Kjellman Erisi, och vi kommer att föra mer om fortbildningsdagen kring tillgänglighet och syntolkning i kommande nummer av tidningen. Den som vill höra mer om utställningen Kännbart kan gå in på skanestaltidning.se, alltså vår hemsida. Där under länken till det här inslaget finns en länk till vår förhandstitt från 2015.
Evenemangstips. Helsingborgsspexet har premiär på årets föreställning idag fredagen den 7 april på Dunkers kulturhus. Årets upplaga heter Titanics undergång eller Havet är djupt. Föreställningen spelas totalt 5 gånger till och med den 11 april, alla dagar klockan 19 utom söndagen den 9, då starttiden är 16.00. Biljetterna kostar 120 kronor och säljs av Dunkers.
På Palladium i Malmö kan man nu på söndag den 9 april klockan 15 lyssna på Unga Salomon. Det är Salomon Smiths återkommande inslag med hemliga unga stjärnor som utses och presenteras under våren. Unga musiker får spela i ett professionellt sammanhang i en fin kammarmusiksal och för en kunnig publik. Biljetterna kostar 180 kronor för vuxna, 90 för studerande och under 16 år är det gratis. Kulturcentralen säljer biljetterna.
Den 12 april klockan 18.45 föreläser Dennis Dahlqvist på Tomelilla kulturhus under rubriken Tillbaka till framtiden. Han är känd som konstkritiker från TV, men lokalt också för Allmogemuseet som han driver under somrarna i Järarp, strax utanför Tomelilla. Man ska föranmäla sig till biblioteket i Tomelilla.
På skärtorsdagen den 13 april är det nyinvigning av Skillinge teater. Det blir gästspel från Dramaten av pjäsen Det levda baklänges den 14, 15 och 16 april. Och biljetterna kostar 290 kronor. Föreställningens innehåll ges huvudsakligen på engelska. För tredje året i rad arrangeras också påskblues. Det är husbandet Big Easy som bjudit in intressanta gäster till konserterna på långfredagen och påskafton. Det insläpp klockan 19 och konserterna börjar klockan 20. Biljetterna dit kostar 290 kronor. På påskafton får Skillinge teater besök av författaren Karin Brunk Holmqvist som nyligen kommit ut med sin nya bok Majken Minröjare som utspelar sig i just Skillinge. Klockan 14-15 berättar hon om boken och biljetterna kostar 60 kronor. Alla biljetter bokas via Skillinge teater.
I Skåne arrangeras många olika konstrundor med start under påskhelgen och som pågår mellan den 14-23 april. En av de mer välbesökta är konstrundan på Österlen som arrangeras för 50:e gången och det är Östra Skånes konstnärsgille som håller i den. I Älgaröd 1919 ställer konstnären Malin Schönbeck ut och hon arbetar med utgångspunkt i skulptur men även mycket med textilier i olika material och former och en del teckning. Och här får man gärna känna på konsten. Hon ställer ut tillsammans med Gert Järmerad som också arbetar med skulptur men då mer i lera. En röd och gul boll är symbolen för konstrundan och visar vad hundratals konstnärer som är med i utställningen bor eller har sin ateljé. På Visit Skånes hemsida finns mer information om de olika konstrundorna och vilka som ställer ut.
På påskdagen den 16 april firar Marsvinsholms kyrka 150 år. Det är Skånes största landsortskyrka och jubileet. Det firas med påskmässa som innehåller både körsång, pukor och trumpeter. Och en kyrkohistorisk utställning invigs också i Vapenhuset. Där bjuds på snittar och cider. Påskmässan börjar klockan 10.30 på påskdagen.
Torsdagen den 20 april klockan 19 är det vårkonsert i Johanna-museet i Vemmenhög med Vemmenhögs musikanter och gästartister. Denna gången så är det Claes Otterlid på gitarr och sång och Håkan Andersson, akkordeon och kontrabas som tillsammans med Vemmenhögs musikanter framför ett specialskrivet arrangemang av tåbvisor. Ordinarie pris är 150 kronor med lustkort 120 kronor inklusive kaffe med bröd. Biljetter bokas på 070 554 35 39 eller via museets hemsida.
Den 21 april hyllas musikern Björn Afzelius med en konsert av Cecilia Kyllinge med band klockan 19-21 på Humlescenen i Bromölla. I konserten blandas kända låtar med anekdoter. Frågor om hur Hoola Bandoola band föddes, relationen till kvinnor och förhållandet till pressen tas upp bland mycket annat. Biljetter säljs på Kulturpunkten och vid entrén och kostar 200 kronor. Med scenpass 150 och upp till 19 är det gratis.
Leonard Cohens texter tolkas på svenska av Jan-Erik Lundqvist som kommer till Sankt Nikolai kyrka i Trelleborg den 23 april klockan 18 och det är fri entré. Föreställningen ges också på torget i Ängelholm den 29 juni klockan 17, i Hässveda kyrka den 11 juli klockan 19 och i Maria kyrkan i Ystad den 28 oktober klockan 12.
Historikern och författaren Gunnar Wetterberg föreläser den 24 april på Stadsbiblioteket i Kristianstad klockan 18. Skånes sak är vår heter föredraget och handlar om Skånes historia. I vår kommer den andra delen av Gunnar Wetterbergs böcker om Skånes historia ut.
Pianisten Hans Pålsson fortsätter sitt 50-årsfirande som musiker med konsert i Helsingborgs konserthus den 27 april och i kulturkvarteret i Kristianstad den 28 april. Han framträder tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester och spelar Mozarts pianokonsert nummer 25 som han debuterade som solist med tillsammans med HSO. Biljetter i Kristianstad kostar 300 kronor och säljs hos Kulturkvarteret, Turistbyrån eller Coop City. I Helsingborg kostar biljetterna 290 kronor och 50 kronor för studerande eller ungdom och säljs hos Konserthuset.
Den 11 maj har Donald Trump gjort sina första 100 dagar som USAs president. Om vad hans presidentskap betyder för USAs och världens framtid samtalar Per T. Olsson, seniorkolumnist och tidigare USA-korrespondent för Sydsvenskan, och Jonas Hafström, ordförande för Lunds universitet och tidigare ambassadör i Washington, på Hotell Radisson Blue Metropol i Helsingborg just den 11 maj. Entrépriset är 325 kronor och inkluderar en lättare måltid som serveras från klockan 18 och programmet startar 18.30. Anmälan ska göras via hemsidan hd.se/visnackar. Och hotellet, det har adressen Karl Kroks gata 16.
Icona Pop och Oskar Lindros bland andra spelar på Summer On-festivalen på stranden i Båstad den 7 juli. Dagen efter så kan man bland annat höra Veronica Maggio. Blixten säljer biljetter.
Det blir rockfest i Tivoliparken i Kristianstad den 15 juli. Hardcore Superstar, Corroded, Heavy Tiger, Skärta 77, Dark Continent, hemmabandet Artmaid och The Damers från Bromölla spelar då.
Veronica Maggio tillsammans med Weeping Willows spelar på Tallriken i Pildamsparken i Malmö den 28 juli. Och biljetterna där kostar 799 kronor och säljs av Biljettakuten.
SVT-programmet Antikrundan kommer att spelas in på Sofiero gård på Sofierovägen 126 strax öster om Sofiero slott den 24 augusti. Dit alla är välkomna för att få sina gamla grejer värderade. Om man har stora tunga föremål som man vill ha hjälp med att frakta till inspelningen måste man mejla först till antikrundan@svt.se allra senast den 30 juli.
Helgåfestivalen arrangeras den 3-5 augusti i Knislinge Folkets park. Ett 30-tal band är bokade, bland dem Artmaid, DAD, Sator och Hammerfall.
Som en del i Lunds universitets 350-årsfirande har det skrivits en helt ny revy, Arma Mater, som spelas den 8-10 september i universitetshusets aula i Lund. En rolig stund utlovas och kanske lite insikt om Lunds universitets historia. Biljetterna kostar från 135 kronor och säljs av Nortic.
Tåström åker på turné i höst och spelar på Kristianstad Arena den 8 november och på Malmö Arena den 10 november. Biljetterna säljs av Ticketmaster.
Biljettinformation. Dunkers biljettcentral har telefonnumret 042 10 74 00. Skillinge teater 0414 300 24. Coop City Kristianstad 010 747 22 72. Kristianstads turistbyrå teater 044 13 53 35. Helsingborgs konserthus hittar man på 042 10 42 80. Biljettakuten har telefon 08 410 392 93. Ticketmaster 077 170 70 70. Nortic har 0455 61 97 05. Tomelilla bibliotek 0417 181 90. Kulturcentralen i Malmö 040 10 30 20. Och Bromölla bibliotek 0456 822 222.
Kalendern vecka 15, påskveckan, börjar med måndagen den 10 april, då Ingvar och Ingvor har namnsdag. Den 10 april är också den dag i Sverige då flest firar födelsedag. Så om du är en av de nästan 26 000 personer i Sverige som fyller år, så är du inte ensam om att få äta tårta. Och en av alla de som fyller år, det är Lena Maria Gårdenäs, sångerska i bland annat gruppen Lena Maria and Sweet Wine, och hon fyller 70 år. Låten Hide Away låg i många veckor på svensktoppen under 70-talet. Och Lena Maria Gårdenäs spelade också den kvinnliga huvudrollen i Lasse Åbergs film Repmånad, bland mycket annat.
Tisdag den 11 april har Ulf och Ylva namnsdag. VM i parahockey drar igång i sydkoreanska Gangneung. Öppningsmatchen för Sveriges del spelas dagen efter då man möter Italien. För att ta en direkt plats till Paralympics 2018 krävs att Sverige kommer bland de fem bästa. Jill Gascoigne, brittisk skådespelerska, fyller 80 år. Hon är mest känd för sin roll i tv-serien Onedinlinjen som Letty Gaunt, guvernant till James Onedins dotter och senare hustru till huvudpersonen, får man väl säga, James Onedin.
Onsdagen den 12 april är det 25 år sedan temaparken Euro Disneyland utanför Paris öppnades och blev därmed den andra Disneyparken utanför USA. Den första öppnades i Tokyo 1983. Euro Disneyland lockar miljontals med besökare varje år och temaparken hamnar på 16:e plats bland världens mest besökta turistmål. Den amerikanska programledaren och komikern David Letterman fyller 70 år. Under 33 år ledde han Late Night Show från Ed Sullivan-teatern på Broadway i New York och som sändes på CBS. Totalt blev det fler än 6 000 avsnitt av det populära programmet innan David Letterman gick i pension 2015. Och det är Liv som har namnsdag.
Torsdag den 13 april, eller skärtorsdagen, firas skärtorsdagsmässa i de flesta svenska kyrkor. Mässan ses som en glädjens och festens måltid som den Jesus firade med sina vänner den sista kvällen. Skärtorsdagsmässan brukar sluta med att man bedukar av ljus, blommor och textilier från altaret och i resten av kyrkan inför långfredagen. I Östersund avgörs samma dag Svenska cupen i fotboll på Jämtkraft Arena där Östersund FK möter IFK Norrköping. Och just Östersund är fotbollslaget som avviker från mängden genom att varje år kombinera ett kulturtema till fotbollsträningen. I år handlar kulturtemat om samisk kultur och konstnärlig ledare för fotbollsklubben är denna säsongen Maxida Märak, hiphopmusiker, jojkare och kunnig inom samisk smideskonst. Hon är också en känd människorättsaktivist. Namnsdag har Arthur och Douglas.
Fredagen den 14 april så är det långfredag och helgdag och Tiburtius har namnsdag. Och denna dag ansågs förvara den första sommardagen och på runstavar markerades den med ett lövat trä. För 90 år sedan rullades den första modellen av Volvo ÖV4 ut från företagets fabrik på Hisingen i Göteborg. Modellen ÖV4, som även kallades Jakob, tillverkades fram till 1929 i nästan 1000 exemplar och ersattes av modellen Volvo PV651. För 100 år sedan dog Ludwig Sammenhoff, som var grundare till språket Esperanto. Han såg ett behov av ett gemensamt språk som skulle tjäna som ett neutralt kommunikationsmedel mellan grupper av skilda etniska och språkliga bakgrunder. Och tennisspelaren Jan-Erik Lundqvist fyller 80 år. På 60-talet var han Sveriges främsta tennisspelare och 2004 upptogs han i Swedish Tennis Hall of Fame. Skådespelerskan Marie Robertson fyller hälften så mycket, 40 år. Hon har medverkat i många tv-serier som Tre Kronor, Saltön och Rederiet, men också i teateruppsättningar på Dramaten, Riksteatern och Stockholms stadsteater.
Lördag den 15 april är det påskafton och Olivia och Oliver har namnsdag. Från och med denna dag är det inte längre tillåtet att använda dubbdäck om det inte råder vinterväglag. Och det är precis 200 år sedan den första skolan för döva öppnades i Connecticut i USA. Och den brittiska sångerskan Samantha Fox har hunnit bli 50 år.
Söndagen den 16 april, påskdagen, hålls det en viktig folkomröstning i Turkiet om en ny författning som kraftigt ökar presidentämbetets makt. De som är kritiska befarar att det blir enmansvälde med Recep Tayyip Erdogan, nuvarande presidenten, i spetsen, medan de som är för pratar om stabilitet och säkerhet. Det är Erdogan och hans styrande AKP som drivit fram förändringarna och lagförslaget som man ska folkomrösta om på påskdagen. I Danmark är det flaggdag eftersom det är drottning Margaretes födelsedag. Hon fyller 72 år och har varit drottning av Danmark i 45 år. Hennes valspråk lyder: Guds hjälp, folkets kärlek, Danmarks styrka. Och så är det premiär i Damallsvenskan där 4 skånska lag spelar sina första matcher. FC Rosengård möter på hemmaplan i Malmö Kvarnsvedens IK. Kristianstad möter Vittsjö GIK och nykomlingen IF Limhamn Bunkeflo får åka till Linköping för att möta förra årets mästare i Damallsvenskan, Linköpings FC, i denna första omgång av Damallsvenskan i fotboll. Och så fyller fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg 40 år.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med ett meddelande från SRF Skåne och en inbjudan till matlagningsträff. På träffen den 1 april bestämdes att tema Thailand byts ut mot Mystery Box, där deltagarna själva bestämmer trerättersmenyn. SRF-medlemmar inbjuds härmed till Berga gymnasiet, Ringsjövägen 2A i Eslöv, lördagen den 29 april klockan 9 till cirka 15.30. Deltagaravgiften är 200 kronor. Och kursansvarig är Snesarna som har telefon 0413 187 04. Resor med billigaste färdsätt ersätts mot insänt kvitto senast 3 månader efter aktiviteten. Och anmälan ska ske till SRF Skånes kansli, telefon 040 777 75 eller e-post till srfskane@srfskane.se senast den 19 april klockan 12. Efter det är anmälan bindande. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Vänliga hälsningar, Snesarna.
En efterlysning från SRF Norrbotten. Har du fuchsdystrofi? Hej ut i landet. Jag har fått ett samtal från en person som har en mycket ovanlig ögonsjukdom, fuchsdystrofi, och som väldigt gärna skulle vilja komma i kontakt med någon annan som har denna diagnos. Personen i fråga vill höra hur andra har klarat av sitt vardagsliv bland annat och kanske kunna få lite stöd i det den nu går igenom. Har du fuchsdystrofi får du gärna höra av dig om du vill ta kontakt med den här personen eller om du känner till någon. Med vänliga hälsningar, Karin Sundbaum, ombudsman Synskadades Riksförbund Norrbotten. Telefon 08 39 93 21. E-post karin.sundbaum@srfnorrbotten.se. Adress Barngårdsgatan 12A, 97235 Luleå.
Referat från SRF Kristianstad Bromölla. Vid kamratträffen den 8 februari föreläste Bengt Arne Olsson från räddningstjänsten för 22 av våra medlemmar. Han berättade om olika faror i hemmet, såsom fallolyckor, brand och medicinsäkerhet. Och vi fick veta hur vi skulle förhindra sådana och hur vi skulle agera om olyckan ändå varit framme. Vad som var bra att ha i hemmet är förstås brandvarnare i varje rum. En pulversläckare som inte skulle stå i en garderob utan väl synlig, och en brandfilt är också bra att ha. En medlem berättade att hon släckte en brinnande gryta med hjälp av den. För att förhindra fallolyckor ville han att vi skulle anlita fixar-nisse till att byta lampor, sätta upp gardiner etc. Och att inte själva klättra på stolar eller stegar. Medicinerna ska vi helst ha inlåsta i ett speciellt skåp så att barn inte får tag i dem. Gärna dela medicinen i dosett. Intresset var stort och Bengt Arne fick många frågor som han rappt svarade på. En god fika tillsammans satt bra och stämningen var på topp när vår eftermiddagsträff avslutades vid 16:30. Och ett referat till från SRF Kristianstad Bromölla. Vid årsmötet den 18 mars omvaldes Knut Torstensson, Britt-Marie Blomqvist och Anita Pålsson. Och styrelsen fick fortsatt förtroende att leda föreningen. Mötet började med att vi åt smörgåstårta före förhandlingarna, vilka inleddes med en paritation för bortgångna medlemmar. Till att leda förhandlingarna valdes ordförande i kommunfullmäktige i Bromölla, Jenny Önnevik, och till mötessekreterare valdes Anita Pålsson. Föreningen hade fått 6 nya medlemmar under året. Anne Tomala, vår bokförare, redogjorde för räkenskaperna under det gångna året, vilka godkändes. Tillika beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Övriga val, såsom revisorer och representanter från föreningen, gick raskt efter ett gediget arbete av valberedningen, vilka varit på utbildning i just detta i SRF Skånes regi. Inga motioner eller förslag hade inkommit, men styrelsen rapporterade om kommande händelser. Därefter berättade förhandlingsledaren Jenny lite om sig själv och vad Bromölla kommun satsade speciellt på. Knut Torstensson tackade för det fortsatta förtroendet och Jenny samt gav henne en tygkasse. Jenny syntolkade den. Den var i blått med föreningens logotyp i vitt med långa handtag för att kunna hänga den på axeln. Och den skulle hon använda som påminnelse om vår förening. Ordföranden tackade för visat intresse och uttryckte glädje över att 32 medlemmar kommit på årsmötet samt avslutade det. Det delades ut kassar sen till samtliga deltagare under fikat som följde. Undertecknat Agneta Nilsson.
Anslagstavlan för norra Skåne börjar med några meddelande från SRF Helsingborg Höganäs. Månadsmöte blir det tisdagen den 11 april klockan 14-16:15 i föreningens lokal Blåkullagatan 3 Helsingborg. Och här är fikaavgiften 20 kronor. Det blir ordinarie mötesförhandlingar och vi blir underhållna av Rosmarie och John. Sista anmälningsdag är måndagen den 10 april klockan 12 till kansliet på telefon 15 83 93 eller mail info.srf.hbg@telia.com. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs, ett meddelande till alla som deltar i vattengymnastiken. Onsdagen den 12 april är det ingen vattengymnastik eftersom träningsbassängen på lasarettet är stängd för provtagning samt byggarbete, meddelar kansliet. SRF Helsingborg Höganäs meddelar också att kansliet är stängt för påskfirande från och med torsdagen den 13 april till och med måndagen den 17 april. Och det är heller ingen onsdagsträff onsdagen den 12 april. Glad påsk önskar Karin, Lotta och Monica.
SRF Kristianstad-Bromölla inbjuder sina medlemmar till en kamratträff onsdag den 19 april klockan 14-16.30 i Föreningarnas hus på Magasinsgatan 3 i Kristianstad. Tom från Olssons Ost kommer med en hel rad delikatesser som vi ska få prova. Det blir ost, kex, marmelad och därtill vin, både rött och vitt, som passar till det övriga. Anmälan ska ske senast tisdag den 11 april till antingen Britt-Marie som har 0456 270 99 eller mobil 072 725 32 37 eller till Tina som har 044 541 14 eller 070 635 41 14. Varmt välkomna till en god eftermiddag.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med två meddelanden från SRF Malmö som hälsar välkommen till SRF Malmös dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Och man vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör de som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet så behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 10 april så är det frågesport och man läser tidningar. Tisdagen den 11 april så spelas det bingo. Onsdagen den 12 april spelas kanasta. Sen blir det sopplunch på föreningen. Välkommen till föreningen måndagen den 24 april klockan 13. Då firar man med sparrissoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Allt det här får man för 20 kronor. Vill du vara med så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast tisdagen den 18 april. Varmt välkomna hälsar styrelsen.
SRF Trelleborg med omnejd har ett medlemsmöte med synenheten som man bjuder in till. Detta onsdag den 12 april mellan klockan 14.30 till cirka 16 i FUBs lokal på Hamngatan 24 i Trelleborg. Föreningens nyvalda styrelse bjuder in till en eftermiddag med det välkända temat fika. Dessutom har vi bjudit in två personer från Region Skånes synenhet. En kurator och en synpedagog. Alla tidigare medlemmar och nya intresserade är hjärtligt välkomna. Som vanligt bjuder vi våra medlemmar på fikan. Och det gäller också dig som inte är medlem men vill prova på. Har du frågor av något slag, ringer eller mejlar du till Lars Billgren, mobil 0708 32 19 07 och e-post lars.billgren@telia.com. Välmött hälsar styrelsen.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne. SRF Lundabygden har semesterstängt på kansliet. Kansliet är stängt den 13-17 april på grund av påskfirande. Man kan lämna anmälningar och meddelanden på telefonsvararen som kommer att avlyssnas med jämna mellanrum. Den 24 april, en måndag, då är det SRF-träff. Simon Tiensu har rotat i skivgömmorna och inbjuder er alla till en vårmusikquiz. Tiden är 13.30 till 16 och det är i föreningslokalen. Anmälan senast den 20 april till kansliet på telefon 046 211 06 74 eller så e-postar du till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Avgiften här är 20 kronor. SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till medlemsmöte på Karidal tisdagen den 25 april klockan 16.30 till cirka 19.30. Gäst är Räddningstjänsten Syd. Anmälan till Birgitta senast söndagen den 16 april klockan 15 på telefon 0413 54 13 33. Välkommen hälsar styrelsen.
Vi avslutar med en liten förändring i kollektivtrafiken som gäller Lund. Där har ett vägarbete på Kung Oscars väg tagit längre tid än beräknat. Och det betyder att stadsbuss 3:s hållplats Bryggeriet fortsätter att vara stängd med hänvisning till hållplatsen Allhelgonakyrkan. Först den 1 maj ska den vara tillbaka på sin vanliga plats igen. Och med det så var det dags att dra ett streck i veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer redan på torsdag i nästa vecka, för sen är det påskhelg. Och det betyder att vi spelar in tidningen en dag tidigare än normalt, så eventuella meddelanden som ska med måste vi ha redan på måndagen.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!